Vi måste bereda väg för Herren. Det måste vi göra. Men vi måste också bereda oss själva för att ta emot honom. Och nu är det så kolossalt mycket som sker i tiden runt omkring oss, så mycket som vi påverkas av. Det är inte alla gånger goda influenser som ger näring och tron, utan det kan vara helt andra saker som ger sken av att vara ett gudomligt verk. Nu glömmer vi det, och så ska jag återigen anknyta till det här förunderliga ord. Det begynte göra sig glada. Det begynte göra sig glada. Och ha det i tankarna när jag lite längre fram ska berätta om vad som egentligen skedde med sonen eller sönerna, med fadern, med hemmet, med familjen. Allt sammans som samverkade till en enda sak, och som Jesus Kristus riktigt vill poängtera: upprättelse utan återfall. Det var inte så att det var 10 gånger som den här förlorade sonen återvände efter att han hade förbrukat hela sitt kapital. Det var en gång. Och sen när han kom tillbaka, så kom han inte släpande med det gamla gänget. Det gjorde han inte. Varken de som hade gett honom grismaten eller utnyttjat hans tjänster. Och han kom heller inte hem med en hink svinföda. Så han ville kompensera, så att säga, faderns föda. Det gjorde han ju inte. Och han återvände heller aldrig till svinföda. Han bröt. Vet du varför? Det var överflöd hemma. Han behövde det inte. Han fick inte bara vad han behövde, han fick överflöd. Så det var inte så att det var en sån här, så att säga, period fram och tillbaka, en period då han åt hemma, en period då han var ute och delade gemenskap med svinen. Han kom inte heller med en svinfarm hem. Det var han inte. Han kom ensam, och fast när han var son så kunde han inte kalla på tjänarna. De var många hemma hos far. Han kunde inte kalla på dem och säga: nu får ni komma och hjälpa mig så jag kommer hem. Han fick gå hem. Fick han. Och vad det som drev honom hem? Ja, det var omständigheterna, skulle man kunna säga. Men framförallt hungern. Försök inte hävda att det inte finns tillräckligt. Att vi inte klarar oss av det Gud ger. Försök inte. Inbilla dig inte själv och någon annan att du måste ha svinfödan. Gänget. Eller att du måste återvända till dig. Försök inte, det är lögn och bedrägeri. Och då blir du inte befriad ifrån det. Då är du ingenting annat än en helveteskandidat. Men Jesus vill befria. Och därför är hela det budskapet, det är upprättelsens budskap. Ja! Befrielsens budskap. Det är det. Gud vare lov. Och då han gör ett verk, då gör han det underbart. Och vet du varför jag säger det? Jo, av den enkla anledningen. Jag har fått ett väldigt märkligt budskap till ikväll. Och det har alltså en koppling till just det jag just nu har sagt. Det jag sa på förmiddagen. Ett oerhört märkligt budskap. Jag vet inte hur många gånger jag har predikat om det här. Men det måste vara åtskilliga gånger i årens lopp. Och ändå så har jag aldrig känt en sån tyngd. En sån oerhört tyngd över detta Guds ord som jag upplevt idag på eftermiddagen. Det har varit någonting helt oerhört. Det beror på att vi är inne i ett andligt skeende som är enastående. Alla fattar inte. Men det är underbart för den som fattar. För den kommer naturligtvis att bidra till att hindren övervinnes. Så församlingen kan inta sin plats. Det är förstås Gud talar, Gud talar, Gud talar. Och han talar igen. Han talade från Sinai. Och det var ju ett förunderligt budskap. Det var inget fel på det. Det var inget fel. Det var fullkomligt. Där uppenbarar han sig som sanningen. Som heligheten. Och rättfärdigheten. Och då visade det sig att det fanns ingen ingen som på något sätt höll måttet. Därför att det mått Gud hade, det var inte kompromissernas, det var ett fullkomligt. Och han mätte människan, testade henne genom de 10 budorden. Och där visade sig att hon är komplett oduglig. Vi vet, han talade ifrån Sinai. Och reaktionen var ju en helt annan än det man skulle kunna förvänta sig. De gjorde, när Mose var uppe på berget, så gjorde de sig en guldkalv. Och den där guldkalven, förstår du, den representerar oändligt mycket. De 10 budorden representerar Gud, vem han är. Guldkalven, vem människan är. Och det blir ju en våldsam konflikt. Det kunde inte bli någonting annat. Men när Guds sanning och rättfärdighet, omutliga sanning, uppenbarades och konfronterades med människans förljugenhet, självförgudning och avguda dyrkan. Och får vi inte med den dimensionen i förkunnelsen, då är vi snart på väg till helvete. Jag menar inte det helvete som finns där bortom, men det helvete som finns här. Det helvete som vi bär i vårt eget väsen och bygger ut, om inte Herren får greppa oss. Vi förstår, det är helt oerhört. Och jag tänker inte skrämma någon, men jag tänker tala sanningens ord, så att vi lär oss att förstå. Det är en väldig skillnad på den tillbedjan som människan ägnar sig åt då hon prisar sitt eget verk eller tillbeder skapelsen. Ifrån Sinai talade Gud, men Gud var det evigt lov. Detta folk som hade sjunkit så djupt, som man tycker det har gått så fort, det går fort, hörru, när det släpper loss avgrunden, då går det fort. Det går fort, även om man har avlägsnat sig från Egypten och kommit genom havet och sett Guds under i öknen. Men det går väldigt fort mot avgrunden då man får uppmärksamheten, intresset och engagemanget fastlåst, kopplat till det man själv har gjort. Då går det fort. Du ska älska Herren av allt ditt hjärta och så vidare. Det står så i din bibel också. Försök ska du få se, det går dåligt. Därför måste Gud komma igen, inte från Sinai. Han måste komma igen och tala till folket ifrån uppenbarelsetältet, ifrån dörren, ingången. På Sinai handlar det om lag, men vid uppenbarelsetältets ingång handlar det om nåd. På Sinai lag, sanning och rättfärdighet, men vid uppenbarelsetältet, då han åter talade till folket, då handlar det om nåd, barmhärtighet, frälsning, syndernas förlåtelse och rening. Och nu ska jag tala utifrån det första kapitlet i Leviticus. Det är den boken alltså som du vet, Exodus, Genesis, början, Exodus uttåg. Och Leviticus, det är liksom den prästerliga boken där vi möter den gudomliga nåden personifierad och synliggjord i förebilderna som allesammans pekar fram emot Golgata, emot Jesus Kristus. Gud var det då. Och det här är så väldigt märkligt, därför att i det här så möter vi några heliga principer. Det vill säga, det gamla förbundet, det hade sin härlighet, men det var av övergående art. Det nya förbundet, det har sin härlighet, och den representerar något oförgängligt och förblivande, denna gudomliga, eviga härlighet som har för som i så rikligt mått har kommit oss till det. Men i det första kapitlet så möter en gudomlig princip. Det står om offer, så lagen om, och så börjar du ett av det första offret, det andra offret, tredje offret, det vill säga det ena offret följer på det andra. Och så får vi blicka in i försoningen, därför att varje offer, brännoffer exempelvis och slutligen skuldoffret, det har sin speciell betydelse och pekar på någon alldeles speciell sida av försoningen. Exempelvis brännoffret, som för en egyptier uppfattades som någonting vidrigt. Det var ju en förfärlig lukt som de kände som otäck, olustig. Och de hade ingen förmåga att koppla denna vidriga lukt till gudstjänstliv. Där skulle det dofta rökelse, och där skulle man förnimma skönhet, alltså blommornas färger, frukternas former, och dessutom rökelsen. Det skulle helt enkelt sysselsätta, gripa tag i och tillfredsställa människans alla sinnen. Men den här vidriga luften, lukten, detta oset ifrån brännoffret på brännoffersaltaret, som stod utanför så att säga tabernaklet, det hade en speciell plats. Så innan man kom in i tabernaklet så måste man till brännofferaltaret, och i omedelbar närhet stod kopparaltaret. Ära vare Gud, prisat vare lammet. Men det som var så vidrigt och avskyvärt för egyptien, för hedningen, det steg upp som en väldoftande lukt inför Herren. Så står det. Och där möter du korsets dårskap. Där ser du Golgata. Den dårskap för den som går förlorad. Judarna, de begär tecken. Grekerna åstundar visdom. Men vi predikar en korsfäst Jesus. En som för judar är dårskap. Stötesten. Och för grekerna en dårskap. Jag vet inte vad det är för skillnad på er och mig. Men när jag läser det här så får jag blir helt mållös. Jag blir helt mållös. Alltså, allt det som världen söker, älskar, dyrkar och så vidare, det är, skulle man kunna säga, en demonstration emot Guds frälsning. Eller ett hat. Fruktansvärt mot sanningen. En fiendskap. Här möter du korset. Vilket säger klart och tydligt: Guds folk kan aldrig förenas med världen. Den fiendskapen har ingenting med ras eller sociala skillnader att göra. Och man kan använda uttrycket, den är etniskt betingad. Att den som har Gud till sin far är speciell och kommer att avskes av den majoritet eller massa som har gjort Satan till sin Gud och älskar det världen representerar. Läser vi nu det här första kapitlet, så ställs vi där inför Guds vilja att ha gemenskap med sitt folk. Och därför måste allt röjas undan. Det måste bort. Det är inte så att han baserar sin gemenskap på det gamla livet, den gamla gemenskapen. Det vill säga, Guds avsikt, det är inte att frälsa oss i träldomen, men frälsa oss ifrån den. Ära vare Gud. Guds vilja är inte att vi ska få lindring. Nej. Eller en större rörlighet eller frihet. Guds vilja är att vi ska befrias, bryta upp, tåga ut och få en ny gemenskap på ett nytt territorium under en ny spira där Herren Jesus Kristus är konung. Ära vare Gud. Och all folket sa, amen. Här har du hela hemligheten. Och förstår vi inte det här, då kommer vi att göra det misstag som mänskligheten har gjort i alla tider. Ja, istället för att ta emot frälsningen och nåden, så väljer hon att skapa en egen grund. Och så börjar hon att experimentera med religionen och skapa den religionsmodell som passar henne bäst, eller som passar bäst in i kulturmiljön. Gud har inte sagt att vi måste kultiveras och civiliseras. Han har sagt att vi måste frälsas. Han har inte sagt att vi ska arbeta för en högre kultur. Han har sagt att han genom den heliga ande vill föra fram den frukt som är ett uttryck och ett utslag av det Jesus Kristus är. Ja, pris för Gud. Ära vare Herrens underbara namn. Ja, visst är det det. Mm. Om vi nu läser det här första kapitlet, så möter vi där några principer som är väldigt viktiga. Egentligen så handlar det om Jesus Kristus. Ungefär på det här sättet som jag säger, att tre är och det som vittnar, anden, vatten och blodet, så är det ju frågan om barnaskapet eller sonskapet hos Gud. Det gäller i främsta rummet om Jesus Kristus. För är Jesus Kristus för tredje gången Guds son, är han Guds son, då har vi fått barnaskap och barnaskap hos fadern. Och då är Herren Jesus Kristus vår broder. Och då är vi arvingar. Och vi har alltså som en bekräftelse på detta arv fått den helige ande till underpant, till visshet om att hans folk ska förlossas. Alltså, det här är väldigt viktigt. Det talar om Herren Jesus Kristus, men det är överförbart på oss. Alltså, för det är helt uppenbart att Gud är mycket intresserad av sin son. Självklart. Ja. Men nu sägs det klart och tydligt. Vi har kommit till Sionsberg. Alltså inte till Sinai, utan till Sionsberg. Och där får vi veta vad Sionsberg är. Vad det representerar. Sionsberg är inte Sinai. Vi har kommit till heliga, rättfärdiga söner. Och fått söners rätt. Och det är det som är väldigt viktigt att framhålla. Därför att vad vi måste be Gud om, att befria oss ifrån det som kallas för döda gärningar. Och döda gärningar, det är själva gudstjänstväsende. Det är alltså religionens influenser på vårt liv. Vi förstår, du kan bli en troende Maranata-broder och ge dig helt åt Maranata, men du kommer ju inte till himlen på det. Icke. Du kan bli livets ord och vad som överhuvudtaget finns på den här jorden. Det hjälper ingenting. Du måste komma till berget Sionsberg. Och vad är det som är typiskt för Sionsberg? Där finns konungen. Där är konungens borg. Det vill säga den gudomliga härligheten, den gudomliga makten och den gudomliga framtiden och det gudomliga livet och den gudomliga gudstjänsten och allt folket sa amen. Alltså, det var fint. Nu gäller det att jag ska på. Kära Gud, och vara alert. Få ta emot det Herren har att ge oss den här kvällen. Och allt folket sa det. Prisat vare Gud. Alltså, hela det här sammanhanget, det är så oerhört skakande så att man blir nästan mållös inför denna väldiga uppenbarelse av gudomlig härlighet. Vi skyndar oss till Levitikus 1, prästboken, där vi första kapitlet får veta något om lagen om vadå? Tredje Moseboks första kapitel. Lagen om brännoffret. Jag skulle vilja ta tid och läsa om brännoffret. Men det har vi inte tid med ikväll. Utan vi får ta de här principerna. För att det som då beskrivs om det här offret gäller ju i främsta rummet Herren Jesus Kristus. och hans offer. Men det är tillämbart, det är överförbart på oss. Så att man skulle kunna säga så här: de principer som finns i den här texten, där vi ser brännoffret tas ut och så förs det till altaret och så behandlas det på ett alldeles speciellt sätt, mycket detaljrikt är det framställt. Och det första som gäller för detta brännoffer, det är att vi får se människan, vilka olika villkor som finns. Och man kan säga så här, människor är så olika, de har så olika förutsättningar. Den ena är berikad och har möjligheter att välja ut ett offer bland fekreaturen, tillgångar, och väljer ut ett offer. Utan könsdiskriminering så skulle de välja ett djur, ett hankön. Osentimentalt så skulle väljas ett djur av hankön, och det skulle ha speciella egenskaper, inga religiösa i och för sig, och ändå kvalitet. Man skulle kunna säga så här: ett typiskt drag av den skapelse som inte var perverterad. För nu kommer vi in på ett annat område än det vi talade om tidigare, då vi talade om den förlorade sonen. Nu börjar vi närma oss idealet. Vilket ideal? Guds ideal. Eller kanske jag ska säga det som mera än något annat beskriver, påminner, leder tanken till fullkomlighet. Det är så här: den rättfärdige dog för orättfärdige, den starke dog för den svage, och den rike dog för den fattige. Och varför? Därför att han skulle frälsa. Det finns inte några defekter, några brister. Det skulle fylla måttet och kraven. Så tog man ut noga bland de många, tog man ut ett speciellt, utvald efter speciella principer. Men nu var det faktiskt på det här sättet, att det var olika nivåer, standard. Det var de som inte hade något sådant får eller någon sådan fekreatur. Och du vet ju vad viktigt det här var, både utifrån och in och inifrån och ut. Det skulle vara djur som idisslade och som hade helkluvna klövar. Helkluvna. Inte en häst exempelvis. Ingen som hade någon liknande egenskap. Det var helkluvna klövar och idisslade. Det var Guds princip. Och varför det var så finns det också en noggrann framställning. Kan inte tänka det. Men så var det de som inte hade tillgång till sådana offerdjur. Så det skulle egentligen utestänga dem från möjligheten av att ta del i det här och uppleva inte bara gemenskapen med försoningen. Då säger Herren: den som inte hade tillgång till sådan får skulle ta en fågel. Det hade alla. Alla kunde vara med. Hade man ingenting annat så hade man en duva. En kvittrande duva. En sjungande duva. Gud har inget anseende till personen. Han vill frälsa alla. Gud älskar inte de fattiga framför de rika. Han vet att hela mänskligheten är under fattigdomens ok och fruktans bojor. Och därför så öppnade han en dörr för alla att komma in i den uppenbarelse så från platsen där han talar ifrån, där vittnet går om. Det är inte Sinai budskap som ropas ut till en sjunken mänsklighet. Det är från uppenbarelsetältet. Ära vare Gud, där han förkunnar inte sin dom men sin frälsning. Så att det folk som hade misslyckats så totalt i Sinai kunde frälsas vid Golgata. Är du glad för att frälsa människa? Ja. Och nu kommer jag till det här ämnet som jag ska försöka koncentrera mig. Det beror precis på er. Om ni nu beder så att jag kommer igenom med det här budskapet, då blir det precis det Gud förväntar sig. Ett nåderegn från höjden. Ära vare Gud för det han vill.
Amen.
Jesu namn. Nu tar du chansen och bringar honom ditt lov. Ett lov till lammet som har gjort det möjligt för oss att få gemenskap med honom. Ja, så vi kommer till den punkten då det här viktiga urvalet ska ske. Det är en fattig man med en familj som upplever en djup och innerlig, ett djupt och innerligt behov efter försoning, efter förlåtelse, efter gemenskap, efter rättfärdighet, efter upprättelse. Gud har talat från uppenbarelsetältets ingång. Mose har tagit emot budskapet och han har förkunnat det för hela folket. Folket har tagit emot det. Och den här mannen i den här familjen, familjens huvud, han går ut och söker det han har. Det bästa av det han har. Han söker en fågel, en duva. Han går ut med stora förväntningar. Med riktigt stora förväntningar går han ut. Han ser, han söker. Han är gripen. Han kan inte tänka sig något fusk. Det han kunde göra, det skulle han göra. För att Gud skulle bekänna sig till sitt folk. Upprätthålla sitt folk. Skydda och bevara sitt folk. Så har han fått besked om. Han tar duvan. Sen så var det inte bara frågan om att ta duvan och lägga den på brännoffersaltaret. Det skulle beredas. Och det första som sker, det är att han rider huvudet av duvan. Det låter inte estetiskt tilltalande. Och jag skulle nästan kunna tänka mig att sentimentaliteten en och annan gång vill protestera, så behandlar man inte ens ett offerdjur. Man vrider inte huvudet av djuret. Det gör han först. Skiljer huvudet från kroppen. Och det var inte oviktigt, ska jag försäkra. För huvudet, på huvudet finns ögonen. Öronen. Munnen. Ögonen som försåg djuret med informationer. Eller ögonen som representerar just det mest destruktiva. Det gör faktiskt det. Ögonens begär som vi talar med. Bort med huvudet. Eller stäng ögonen. Du förstår, det är inte. Det är inte oviktigt vad du ser, upptäcker och inspireras av. Det är väldigt viktigt att bli av med ögonen på det här sättet för att vi ska få de ting som icke synas som ögonmärken. Ja. Kära Gud, vad är det för ögon? Bibeln talar inte bara om de här ögonen. Talar också om hjärtats ögon. Vad är det för någonting? Uppenbarelse. Och vad är det för någonting? Tron. Genom tron ser vi. Få till ögonmärke de ting som icke synas. Med de gamla ögonen ser vi inte Jesus. Ser vi inte himlen. Skilj huvudet från kroppen. Förresten, varför måste vi ha ett gammalt huvud när vi har ett nytt i himlen? Förstår du? Vi har blivit av med det gamla huvudet, fått ett nytt. Det är inte bara så att vi ser Jesus, men han ser för oss. Vi har fått ögon, trons ögon, så vi inte upptäcker bara en ny värld av nya hemligheter. Vi får inte bara en ny blick och en ny syn, vi får helt nya resurser. Vi blir medvetande gjorda om att det finns någonting som är för mer och bättre och härligare än allt det världen frestar oss med. Ögonens begärelse, habegäret, som är ett stort hinder. Vi går vidare. Där finns ju också öronen. Frågan är ju vad vi lyssnar på. För att det är det vi lyssnar på som formar oss. Se på barnet som är i det här landet. Börjar så småningom tala svenska. Men flytta barnet till en annan miljö, i ett annat språk, så börjar han tala det språket. Därför att hon har hört och så småningom så kommer träningen. Och så är det också i Guds rike. När vi kommer in i Guds rike, då hör vi det himmelska kanans språk. Vi hör det. Vi hör språket och så börjar vi tala det själva. Vad är det för språk? Det är trons språk. Och det är trons ord. Gud var evigt klart. Tänk vad mycket elände vi hör som vill påverka oss. Tänk på allt det som går in genom örat och sänker oss ner eller berusar oss. Båda delarna är lika onaturliga. Skilj huvudet från kroppen. Det är frågan. Anden har att säga till församlingen. Det hör inte med det där gamla. Det måste vara något nytt till. Så har du munnen. Det är ju där du gör dina intag. Du äter ju med munnen. Stoppar i dig. Samlar. Inte bara det. Du använder ju munnen att kommunicera. Vad är det du säger? Vem är det du säger det till? Pratmakare. Pratar så mycket. Och skriften går så långt. Jag har många gånger funderat på vad det här möjligen kan innebära. Att vart onödigt ord. Ska vi göra räkenskap för? Vad är förfängliga ord? Fördärvliga ord? Allt detta ska vi göra räkenskap för. Nu är det nödvändigt att få truten skild ifrån kroppen. Det vill säga, det skulle inte med på altaret. Det skulle skiljas, det skulle inte läggas på altaret och säga nu offrar jag det åt Gud. Det skulle läggas bredvid och sen förbrännas. Det var inget brukbart. Det är inte så att man lägger det man förtalar och talar illa om Gud. Allt sammansätt. Det är väldiga berg av bedrövligheter. Det är inte så att man kommer med den truten som har använts på det här sättet till Herren och säger, nu lägger jag det på ditt altare. Ta hand om allt det elände jag uttalat om mina syskon, om dig och om hela världen. Jag ber dig, nu lägger jag det på ditt altare. Det skulle skilja sig från kroppen. Så innan kroppen kom på altaret så skulle det vara borta. Det skulle så att säga samlas ihop på ett annat ställe för andra åtgärder. Det skulle inte överleva. Det skulle inte omplaceras. Nej. Inte heller kultiveras. Det skulle brännas, göras till aska. Men det är ju någonting mera som vi använder munnen till. Vad är det vi äter? Vad är det som går in? Och vad är det som går ut? Det som går ut ur munnen och orenar människan. Vad kan det vara? Tack gode Gud för att du vet vilka åtgärder som är nödvändiga. Det är inte att förfina den gamla människan. Utan det är att oskadliggöra henne genom att vrida skallen av. Nu vet väl du att här så finns ju hjärnan, tanken. Då Jesus beder, så beder han i djup vånda. Det gör han. Han beder, Fader, är det möjligt? Så gånger denna kalk förbi. Dock. Och så kommer det. Det här är ingen spel, någon teater. Det är en oerhörd, en oerhörd dramatisk kamp. Vet du varför? Han kunde ha gått raka spåret ifrån Getsemane till himlen. Han hade ingen synd som kunde gjort att någon kunde ta hans liv. Fanns ingen inteckning. Han säger, nu kommer denna världens första, proklamerar han triumferande. Men i mig finns intet som hör honom till. Intet. Men nu utkämpar han den här kampen. Vad handlar den om? Han hade redan vigt sitt liv till att bli överstepräst. Det skedde vid Jordan. Och där fick han Guds erkännande att han var hans son. Han invigdes till präst vid Jordan genom dopet. Och här i Getsemane så viger han in sig, överlämnar sig åt Gud. Inte att bli överstepräst, men att bli offer. Vär kampen. Om det är möjligt så gånger denna kalk förbi. Och så kommer det. Han underkastar sig. Ännu mer, han överlämnar sig. Dock, ske inte min vilja, utan din. Så inviger han sig till att bli offer. Och så går vägen. Där hade Satan tänkt ta livet av honom. För att hindra honom att komma till Golgata. Där hade han tänkt sätta stopp. För Jesus fortsatta värld. Men han lyckas inte. Han överlämnar sig. Se inte min vilja, men din. Och så är han Guds offerlam. Inte i profetian, men i verkligheten. Så går han egen historiskt till huvudskalleplatsen där korset reses och blir mänsklighetens altare till frälsning. Men det är just det här jag vill betona ikväll. Han måste få sin vilja, sina tankar underordnade faderns. Det problemet, det har vi också. Vi måste komma dit att det här inte blir något exklusivt som gäller några speciella gunstlingar. Och vad det här innebär, det innebär ju att framtiden, den är klar, bestämt. Vi behöver inte famla i mörkret, utan det kommer att leda oss fram till den plats där denna överlåtelse får sin manifestation, som vanligtvis inte betyder att allting blir så härligt, men fast med att allting blir så bedrövligt, så förfärligt. Gud leder oss, skulle jag nästan vilja säga, till den djupaste djup för att bevisa att han är dödens besegrare också i våra egna liv. Han upprättar sin makt efter dessa principer som vi möter i Guds eget ord. Upprättar sin makt och visar sin härlighet i våra eget liv. Här var ju Satans välde krossades på Golgata. Det är viktigt också att detta välde krossas i våra egna liv. Detta är frälsning, biblisk, nya testamentlig, apostolisk frälsning. För att Gud vill att vi icke bara ska vara med om denna korsets smala väg, men att vi i förlängningen ska få vara med om uppståndelsens realiteter. Ett nedslagsområde för den heliga ande, så att vi kan proklamera sanningen utan förljuget skrymteri, för kunna genom egna upplevelser och erfarenheter att han är uppstånden och vi är uppståndna med honom i Jesu välsignade namn. Så att ett faktum är ju att medan lärjungarna såg inte förstod någonting, utan var fysiskt reducerade och vanmäktiga inför denna ondskans uppmarsch i Getsemane, så vann Jesus den stora segern För den vanns i Getsemane. Där var ängslan. Och sen kom då bekräftelsen på Golgata och manifestationen i uppståndelsen. Allt sammans är en oerhörd kamp som tar sin början med hans överlåtelse till faderns fullkomliga vilja. Och så blir naturlig följd vandringen till Golgata. Och där så ropar han ut: det är fullbordat. Och det var inte en slogan. Det var ingen propaganda. Det var så oerhört så att atmosfären darrade. Och det blev mörkt över hela landet. Det är oerhört. Och klipporna dansade. Och fienderna måste erkänna och medge: denne var verkligen Guds son. Och i detta oerhörda dramatiska skeende står det ett fåtal människor där, är närvarande som vittnen. Några kvinnor. Och utifrån detta bottenläge så säger han: kvinna, se din son. Son, se din moder. Där är den rätta miljön för upprättande utav den nya gemenskapen. Amen. Den nya gemenskapen börjar vid Golgata. Där det nya släktet, det nya folket, ära vare Gud, där tas det prästerliga folket ut. Där tas det ut. Och där är de synliga vittnena ett försvinnande fåtal som ingen bryr sig om, men som anförtros det största och underbaraste som har skett i mänskligheten. Då han ropar ut: det är fullbordat. Så står de där som vittnen och kan sedan bekräfta det de har varit med om. Och jag vill säga: en ny värld, en ny härlighet, en ny kärlek, en ny försoning, en ny gemenskap. Ja, allt är nytt. I en gammal värld blir allt nytt. Genom det som äger rum då Jesus Kristus, ära vare Gud, får den bekräftelse som är nödvändig. Och den manifestation, ära vare Gud. Och så kommer uppståndelsen. Du fattar ju, en hel värld kan falla på knä för Diana. Ja, det är helt otroligt. Men vid korset, där var det några kvinnor. Inga pangbrudar från Hollywood. Eller någon drottning från England. Några fattiga kvinnor som får det märkligaste uppdraget som överhuvudtaget anförtros någon människa. Utan livvakter, utan kommittéer, arrangemang och mänsklig härlighet, får de så småningom det största uppdrag som har anförtrotts någon i historien. Gå och berätta att han är uppstånden. Du förstår. Berätta. Sök upp bröderna som har, så att säga, av rädsla hållit sig undan. Sök tag i dem, hugg tag i dem och berätta sanningen. Vi kom till graven, och när vi kom dit och visade sig att han fanns inte där. Och det var en som sa åt oss: varför söken i den levande bland de döda? Och vidare: han är icke här, han är uppstånden. Gå och berätta det här för lärjungarna. Det budskapet fick de, och det fick de uppdraget att bära fram först och främst till sina lärjungar, till Jesu lärjungar. Och det finns ju ett sammanhang som jag inte kan beskriva, förmår det inte. Jag har ett ord för det, och svenska räcker inte till för det. Och det enda som kan göra det här levande för oss, det är den heliga ande. Genom den heliga ande så kan vi få klarhet om vad som egentligen skedde i Golgata-dramat och vad det ledde fram till. Jag tycker vi ska ägna Jesus hjärtats lov, tacka honom för att vi har fått del och vi har fått förtroende.
att vi har fått uppdraget att vara uppståndelsevittnen, sanningsvittnen, förkunna och förklara. Han lever. Sök honom inte i vall, i kyrkor, i ritualer och ceremonier. Han lever och han vill genom tron komma in i våra hjärtan så vi kan sjunga uppståndelsens lov och förhärliga hans namn. Ge honom äran, hylla sonen, till han är sanning värd allt vårt lov. Varsågod, prisa Jesus. Han är icke här, är icke han överallt? Är icke han överallt? Nej du, han är inte där döden härskar. Där han inte. Han är inte i gravkapellen och i gravkamrarna. Han var där, men han är inte där längre. Antingen det är en katedral eller en stengrav. Han är inte där döden härskar. Han är icke i religionerna. Där är han icke. Han är icke i ceremonierna. Där är han icke. Han är icke i traditionerna. Hur skulle han kunna vara det när han lever? Sök icke honom bland de döda. Sök honom icke i traditioner. Du behöver icke traditionens vittnesbörd. Du behöver ett första hans vittnesbörd genom den heliga ande in i ditt eget väsen. Så du får uppleva barnaskapets innerlighet, glädje och frimodighet. Jag säger, sök honom inte där han inte finns. Det står, han kom hem till Kapernaum, står det, om honom, innan han dog. Han kom hem till Kapernaum. Och vad gjorde han där? Ta reda på det. Och tänk, han är hemma hos fadern. Det är sant. Men han är också hemma i sin församling. Det är det vi ska vittna om. Det är det som ska kännas, synas, förnimmas. Då han predikar sin helbrägda görelse genom sina vittnen, uppståndelsevittnen. Då han predikar sin förlåtelse genom sina vittnen. Då han löser ifrån bojorna och befriar ifrån förnedringen. Och lyfter människan upp så att hon ifrån att vara en förlorad krake blir en himlaprins. Jag går vidare med det här, de här märkliga bilderna utav livet som ingen begriper. Så osentimentalt vrida huvudet av djuret, sedan ta ut krävan. Det vill säga, det skulle inte läggas på altaret. Allt det hon hade samlat på sig och tänkte leva gott på, det skulle bort. Samlade dike skatter på jorden. Det blir ingen förblivande näring. För det är rost och mal. Förstör. Och tjuvar bryter sig in för att det sker. Samlade dike. Och ändå också säger han att vi ska samla skatter i himlen. Vad håller du på med? Samla skatter. Och Jesus säger klart och tydligt att om vi frigör oss på rätt sätt, likbildas med Herren Jesus Kristus och gör oss av med krävan, det vi har samlat för egen räkning, för att leva vårt liv för oss själva och njuta, gör vi oss av med den krävan, så kan den orättrådige mammons goda bli det medel genom vi skaffar oss vänner i den tillkommande tidsåldern. Kan inte säga att det är härligt. Det är inte så att Gud har ett eget myntverk. Han är ingen falsk myntare. Vet du vad han gör? Han tar det vi förfogar över. Och då vi lägger det i Guds händer, så välsignar han det. Så det blir ett resultat som vi inte kan ana. Vi är alldeles för självupptagen och tänker på våra egna behov. Så stoppar vi allt mer och mer i den där krävan som vi har gömt för framtida behov. Men han tar, innan det läggs på altaret, Så tar han ut den, lägger den bredvid. Och då har han dessutom klämt livet ur den här stackars duvan, så blodet flyter ifrån brännoffersaltaren. Ja, säger någon. Är det här religion? Nej, prisa Gud. Det är dårskap. Guds frälsande dårskap. Sök en först Guds rike och hans rättfärdighet. Han säger inte, sök en först Guds rike och fyll krävan. Fyll den med allt det goda som du kan få tag i. Hamstra. Sök en först Guds rike och hans rättfärdighet. Guds princip är inte att vi ska samla på oss, utan Guds princip, så ska allt det andra tillfalla. Och där blir vi faktiskt stanna. Men Gud, du har tagit dig för en helt omöjlig uppgift, därför att du har ett omöjligt folk och helt omöjliga principer, och ändå så har du förklarat att du ska genomföra det.
Amen.
Och föra det till slut i seger. I evig härlighet ska du bevisa att du har makt. Du har makt. Processen är inte slut. Den fortsätter. Innan duvan kom på altaret, så skulle vingarna fläckas. Sen så var det inget utrymme för privata utflykter. Var det slut med det? Har du hört det? Vingarna, det är bönens vingar. Jo, jo, det är visst det. Men problemet är att vingarna är inte fläkta. De är inte fläkta. För när vingarna är fläkta, då är det slut på att bedja själviska böner. Bedja om ting som Gud ska ge för att man ska förslösa det. Enligt Jakobs. Nu finns det böner och nu finns det vingar som flaxar ute på privata utflykter hit eller dit. Men när vingarna är fläkta, då är det inte möjligt att dra iväg varken åt det ena eller andra hållet. Då kommer man inte av altaret. Varför flaxar du hit och dit och söker och jagar och beder och ropar och förväntar att Gud ska ge dig ting som du definitivt inte behöver, utan om du skulle få det så fördärvar ditt liv och andras. Tacka Gud för hans väldiga nåd. Han griper tag i oss på ett sådant sätt att det inte kommer någonstans. Hans nåd är inte alltid öppningen. Hans väldiga nåd, det är att han hindrar oss att komma dit vi egentligen skulle vilja dra, om vi hade möjligheter till det. Den hemkomne sonen hade ingen möjlighet att återvända till gänget, skulorna. Han hade heller ingen möjlighet att slå upp dörrarna och plocka hem kreti och pleti. Generositeten och kärleken gällde sonen. Den äktfödde sonen, ingen annan. Det är inte så att man kan dra in vem som helst i gästabudet och räkna med att de ska få hjälp av den ena eller andra karaktären. Det är frågan om fader, son. Inte bara syskon, kärlek och kamratskap, barnaskap. Det är grundförutsättningen för att upprättelsen ska bli ett faktum. Man blir inte lyckliggjord genom att delta i festen. Man blir lyckliggjord då man har fått försoningskyssen, fått de nya kläderna. Man smolkar inte ner dem genom att återvända till det gamla, när man tycker att det passar eller det drar. Då är du inte frälst. Eller är det så att vingarna inte är fläkta? Du tror att du har frihet. Det är inte frihet, det är att ta sig friheter, och det är något annat. Den frihet vi har, som kallas för Guds barns frihet, det är något som är så oerhört och hela skapelsen längtar efter det. Och vad handlar det om? Guds barns frihet är frågan om Guds barns förlossning. Förlossning ifrån förgängelsen, från fördömelsen, från förbannelsen. Ära vare Gud. prisat vara landet. För är du inte nöjd med det som bjuds dig hos fadern, då kommer du aldrig att bli nöjd om du kompenserar dieten med skurorna ifrån det förflutna livet. Ta inte hem svinen. Ta inte hem den gamla dieten. Blanda inte ihop det. Har du blivit frälst, kommit hem, håll det hemma. Håll det hemma, människa. Och så ska jag be till Gud för dig att vingarna äntligen blir fläkta. Och fläkta på ett sådant sätt att Gud kan göra vad han vill. Vad vill Gud göra? Det är inte att offret ska ligga på altaret. Nej, han vill att jag ska ta eld i det. Börja brinna. För att den elden och den branden vittnar, talar om försoning och upprättelse. Guds närvaro och Guds härlighet. Du ser då elden föll över brännoffret den första gången. Då sjönk alla ned i djup förkrosselse. Sjönk ned och tillbad honom för hans stora härlighet. Gud vill visa sig för sin församling och genom församlingen, så det blir känt, det blir klart, ja, det blir uppenbart att den Gud som svarar med eld, han är Gud, han är det fortfarande. Ära vare Jesus, prisat vare hans namn. Det står att genom Guds makt blir bevarad in till tillkommelsens dag. Och Herre, jag tackar dig för ditt eget ord, undervisningen. Hjälp oss att förstå och fatta. Du vill slutföra ditt verk i triumf på samma sätt som du själv, Jesus, vann seger. Så ska din församling, de som genom sitt vittnesbörd och genom lammets blod vann seger över frestaren och frestelserna och dessa onda makter, för att vara fri och redo att förenas med dig i evig härlighet. Så låter du din vilja ske i allas våra liv, så vi inte kommer in i falskhet, skrymteri och förljugenhet, utan vandrar stadigt på trons och frälsningens väg. Underbar fred, fred som en värld kan bli. När han födde mig själv i hjärtat eres, jag giver åt Jesus, min mästare han, mitt liv, mina gånger, mitt
kund. Vi har lyssnat till Arne Imsen som har förkunnat påskens budskap i den här sändningen. Ett fullkomligt offer. Vi hör också sången här med Arne Imsen, Underbar frid. Radio Maranata tackar för den här gången. Önskar alla lyssnare Guds rika välsignelse. Du är välkommen att besöka oss på vår hemsida maranata.se. Där finns det många ljudfiler att lyssna till och kontaktinformation. På återhörande.